Ja, det har kommit en ny inspelning av Percy Jackson.
Ja, det har det, ja. Mm. Just det.
Boken, den första i alla fall. Mm. Och det är ju verkligen något helt annat.
Mm.
I och med att den utspelar sig i nutid.
Ja.
Men det är ju ändå, alltså jag känner ju till flera som liksom har hittat sitt intresse för antik mytologi genom de böckerna. I min generation så var de superpopulära.
Mm. Mm.
Och blev som en inkörsport.
Ja. Ja, vi
mer i antiken träsket.
Vi är Harry Potter-generationen.
Ja, det är
så att vi väntar ju fortfarande på vårt brev från Hogwarts.
Men du vet att det kommer aldrig komma. För att
jag vill inte veta.
De raderade alla mugglar just det.
Ja, jag vet.
Under sent 80-tal.
Men jag lever på hoppet. Kommer det där brevet, ja, och sticker jag.
Det är också,
du är också att det inte finns. 11 längre.
Nej, det är sant. Det är sant. Och vad jobbigt, för att det var pinsamt att börja som förstaårselev på Hogwarts. Bland massa 11-åringar.
Också att väldigt många av dem så kommer ju från trollkarlsfamiljer. Så jag kommer vara sämst i klassen.
Sitter där som 30 plus mugglare. Tja!
De var någon sån här komvux.
Trollkars komvux.
Ja!
Kom häx.
Kom häx.
Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av Podius Castus, en podd om antiken. Vi som sitter här idag, det är jag, Adam.
Jag, Angelica.
Och så har vi en tredje person som inte är en av de vanliga tre personerna.
Utan en ovanlig person.
Exakt, eller vanliga tre personer, vanliga fyra personerna blir det väl totalt. Hur många är vi? Vi är fyra.
Vi är fyra, ja. Men vi brukar bara spela in tre.
Ja, det var det jag menade.
Ja.
Även om det inte lät så var det jag menade. Men den tredje personen idag är
Emilia Åkerman,
ja.
En högst ovanlig person.
Ja.
Nej, men.
Och varför är du här idag, tänkte jag säga. Nej, men du har pluggat, precis som vi andra har, tänkte jag säga, läst master vid Stockholms universitet.
Precis.
Mm.
Vi som skrev masterarbetet förra året, eller blev klara med våra masterarbeten förra året, och ni träffades ju på 75-årsjubileet för antiken vid SU.
Precis.
I höstas.
Mm. Så ni presenterade era arbeten?
Ja.
För det är ju det vi ska prata om här idag. Det är ju då ditt uppsatsämne.
Ja.
Som är avsnittet.
Mm. Kul, tycker jag.
Ja.
Det tycker vi med. Vad bra.
Så kan vi börja. Introducera oss. Vad är det för någonting som du har skrivit om?
Ja, den uppsatsen heter Historical Reality in Modern Fiction. En analysis av hedningarnas förgård. Och där har jag helt enkelt undersökt hur den antika verkligheten porträtteras i moderna fiktiva berättelser med Vibeke Olsons hedningarnas förgård som fallstudie.
Mm.
Väldigt spännande. Jag har aldrig talat om den här boken, kan jag erkänna.
Det har inte jag heller gjort.
Nej. Innan såklart vi hörde från dig.
Ja.
Men hur kom du över den här boken?
Ja, den är inte så känd längre. Mm. Den kom 1982 och var ganska populär då. Men har fallit i glömska i rätt stor utsträckning. Men många, särskilt kvinnor som var så här 12 någon gång på 80-talet, har jag fått höra flera stycken som är liksom, åh, jag älskade den. Och en av dem är min mamma.
Shout out.
Och precis, och hon har liksom pratat om den här boken så jag började plugga antiken. Och så hittade jag den på en loppis för några år sedan. Läste den inte. Men så där 2019 typ, så började ju den här debatten om antiken i läroplanen. Ja, men just om ni minns.
Ja.
Och att antiken skulle, det var på tal om antiken skulle bort.
Mm. Antiken och all historia före 1700 eller något sånt där, var det inte något i den stilen?
Säkert, jag minns bara antikdelen.
Ja, för att ingenting hände innan 1700.
Eller? Nej.
Inget värt att komma ihåg.
Nej.
Vem minns något ändå?
Eller hur?
Ja, och, men det fick ju vara kvar. Men det är ju ändå bara så här 11 timmar eller någonting i hela grundskolan som handlar om antiken. Och då är det hela antiken, inklusive Mesopotamien och Egypten och sådär också. Så man hinner ju inte med så mycket.
Nej.
Kan man ju säga. Så varifrån får folk sin bild av antiken då? Jo, kanske filmer och böcker och tv-spel.
Ja.
Men då är ju frågan istället, är det en särskilt korrekt bild av antiken? Och vad är det som förmedlas där igenom?
Mm.
Och sen 2000 ungefär har det ju varit liksom väldigt populärt med särskilt filmer om antiken. Och det började med Gladiator.
Yes. Med
Russell Crowe-filmen. och sen har det kommit flera, om man säger, blockbusters. 300 och Troja och alla de där. Som alla har tre egentligen centrala teman som de handlar om allihopa. Män, makt och militären.
Ja.
Och vad...
Sånt som säljer typ.
Ja, precis. Ja. Och det är ju också typ det som man hinner med på de där 11 timmarna.
Ja.
För det är liksom, det är tidslinjen man hinner med.
Mm.
Och då är det, vilka hade makten, när och hur.
Ja.
Men så då vill jag helt enkelt titta på om det fanns något verk som inte bygger på en antik berättelse, alltså på antik mytologi eller sådär, som visar andra delar av antiken.
Mm.
Och då kom jag ihåg att den här stod i bokhyllan.
Då stod du och väntade bara.
Ja, men precis.
Så du dammade av den och satte igång helt enkelt.
Ja. Och det här är första delen i en serie på 6 böcker.
Mm.
Den sista tror jag kom 94 eller något sånt där.
Mm.
Så det tog ett tag innan alla hade kommit ut. Och det, hela serien är lite som ett släkt epos, eller vad man ska säga. Okay. Där första boken handlar om Kallistrates som är 17 år när boken börjar. Och hon är född som slavinna i ett mycket rikt hushåll. Där hon arbetar som diskare och i köket och sådär. Och har mycket låg status även inom slavgruppen.
Mm.
För det är ett så stort hushåll att det, slavarna blir som en egen liten bubbla eller värld. Och hur många som helst. Bor i Rom under 200-talets mitt. Och sen resten av böckerna handlar om hennes barn och deras barn. Mm. Och de flyttar runt i riket. Och jag fokuserar bara på första boken eftersom att den är så väldigt tydlig med exakt när den utspelar sig och var den utspelar sig. Och den håller sig bara till det.
Tacksamt.
Ja, verkligen.
Mycket tacksamt om man ska avgränsa i tidsperiod och geografiskt läge. Sådär. Ja, och den utspelar sig mellan oktober 249 och juni 250.
Mm.
Och det var väldigt exakt.
Det var ju väldigt exakt.
Ja.
Och det... Det, i inledningen så står det något i stil med att i oktober det året då Decius utropade sig själv till kejsare eller blev utropad till kejsare. Så det är väldigt, man vet ju exakt då.
Just det.
Mitten av krisen på
200-talet. Exakt. Och boken börjar med att hon föder en dotter, Sabina, som har en medfödd missbildning när hon saknar stora delar av höger arm. Och de andra vill ju att det här barnet ska sättas ut, för det är liksom inget att spara, eller vad man ska säga. Men Kallistrate gör motstånd och får behålla barnet.
Mm.
Hushållet vill inte ha det här barnet, så hon och barnet säljs på slavmarknaden till en fattig man i Transtiber, eller Trastevere som det heter nu. Transtiberim. Lite olika. Han heter Isak och bor med sin fru Monica på fjärde våningen i ett lägenhetshus och de här visar sig vara kristna.
Ah. Jag tänkte precis säga det, för namnet var icke-romerskt.
Ja, precis. Mm.
Och han är född jude men har konverterat till kristendom. Mm. Att de är kristna är ett faktum som hon är ytterst misstänksam mot till en början. För det är inte en grupp hon har stött på tidigare eller känner till i någon större utsträckning. Men hon blir väldigt sympatiskt inställd till dem, eller mot dem på en gång när Monica då säger redan hennes första dag så här: hör på Kalistra, vi är kristna människor, vi tar aldrig ett barn från dess mor.
Oh.
Så hon är liksom säkrad med sitt barn.
Nej, det var inte.
Säg det nu! Ja. Säg.
Fortsätt.
Okej. Ja, tidigt i berättelsen så träffar hon Eunicius som är husets vattenbärare. Alltså också en slav, men då till ägaren av själva bostadshuset.
Mm.
Tidigt går de på gladiatorspel i Flaviska amfiteatern tillsammans. Mm. På en dejt.
Som man gör.
Som man gör. Och de här gladiatorspelen hålls av Decius för att få folket på sin sida. Och efter det här så inleder de en relation, trots att hon vet att hennes ägare skulle motsätta sig denna. Om de visste om det.
Vilken intrig.
Och han är lite typ den typiska romaren fast han är slav. Så han fungerar som en motvikt till de kristna som hon också lär känna samtidigt. Och till slut så blir de ertappade och Isak tvingar dem att gifta sig.
Ja.
Ah.
För,
som man gör.
Ja, om de ska leva tillsammans så får de fast ta gifts. Men det är ju bara liksom de kristna som tycker att de gifter sig. De okristna tycker att det handlar ju bara om att hitta ett gemensamt boningsrum för dem.
Mm.
Hon blir god vän med grannen Blandina och hennes familj. Och de här är också kristna och lever mycket nära Isak och Monica. Mm. Alltså de är väldigt goda vänner och bor ju i samma hus så de interagerar mycket. Och de äger också fiskhandeln som finns i samma hus. Efter att ha bott hos de nya ägarna i några månader så hittar Kalistrat ett dödsspädbarn i en gödselstack.
Uff, brutalt.
Wow.
Och tar med det här barnet till Blandina som lindar in det och ser till att det får en riktig begravning. Och det här blir liksom droppen, eller vad man ska säga, och hon konverterar till kristendom.
Okej.
Trots att Eunicius är högst emot det.
Mm.
Och de är ju alltså gifta vid det här.
Just det. Mm. Men han har inte konverterat?
Han har inte konverterat. Nej. Han är mycket anti att man ska göra det. För det är att man utsätter sig själv för fara. Och man blir liksom lite mer
absolut
utstött.
Ja, men precis.
Ja, ja. Ja, så hon börjar kristendomsskola som hon behöver gå i ett år för att kunna få bli döpt.
Okay. Ja.
Och under den första gudstjänsten som hon är med på så informerar prästen då om det här påbudet som Decius går ut med. Om att alla invånare ska offra till gudarna på ett särskilt datum i juni. I den här berättelsen då. Och att offervägran kommer straffas med döden. Och sen fortsätter hon gå i den här skolan och livet är inte så himla annorlunda mer än att hon har börjat skolan. Typ. Fram till 2 veckor innan påsk. Då väntar de odöpta i församlingen utanför kyrksalen eller kyrkobyggnaden.
Mm.
För att det är bara de döpta som får ta del av nattvarden.
Mm.
Så de väntar utanför på att den ska ta slut helt enkelt. Och då blir de attackerade av arga unga män som är upprörda för i staden så råder det hungersnöd.
Mm.
Och Det har varit länge sedan som säden kunde komma längs med floden. Och, ja. Och sådär, och vilka kan man skylla på då? Jo, de som inte offrar till gudarna.
Såklart.
Det vill säga kristna.
Mm. Ja.
Och det är flera i församlingen som antingen dör eller blir skadade. Och bland dem som, ja, han blir skadad men sen dör han av sina skador, är Isak, ägaren. Det här blir en vändpunkt för Kallistrate, för då får hon själv uppleva hur stadens folk är emot dem. För statsvakten griper inte in, utan har väntat tills upprorsmakarna har avlägsnat sig frivilligt. Och sen kommer den här offerdagen, och de offrar inte. Dagen efter så kommer pretoriangardet och hämtar de kristna. Men Eunicius gömmer Sabina, så hon skyddas och blir inte medtagen, vilket hon hade blivit annars. Och Kallistrate får följa med, eller man ska säga, eftersom att Monica inte har ett offerintyg. Och då kommer hon med på köpet, liksom.
Såklart.
Ja. De tas till det mamertinska fängelset vid Forum Romanum och torteras för att tvingas offra. De här tre kvinnorna går tre olika öden till mötes. Blandina begår självmord. Monica tas med för att dödas publikt på typ Colosseum. Och Kallistrate offrar till gudarna och konverterar därmed tillbaka. Eller så. Och så slutar boken.
Vilket drama.
Men verkligen. Ja. Den, det var ju...
Helt slut.
Ja, precis. Nej, den var ju väldigt, väldigt spännande. Det känns ju verkligen... När man har läst om krisen på 200-talet så känns det ju verkligen som att jag kan köpa, liksom. Jag kan köpa det här. Jag kan köpa att den är väldigt förankrad i verkligheten, hur det kunde ha varit.
Ja, men det är inte så svårt att tänka sig att det stämmer.
Eller hur? Det ligger en del research bakom.
Ja, och då kan man ju tillägga då att hon, Vibeke Olsson, som alltså har skrivit boken, hon är pastor i det som tidigare var baptistkyrkan. Och den här boken kom ut när hon borde ha varit i slutet eller precis avslutat sina studier. Och om man tittar på kursplanen, hur den ser ut idag för pastorskandidater, så är i alla fall hela första terminen är bara så här kyrko- och kristendomshistoria. Och jag kan inte tänka mig annat än att det var likadant.
Ja. Säkert.
Slutet på 70-talet, början av 80-talet.
Det förklarar ju också, jag tänker, varför den kristna delen kom in i berättelsen.
Ja, precis. Det var väl det hon kunde relatera till. Eller vad man ska säga. Men det är också bra att ha i åtanke, just att hon är pastor. För att inom forskning om, alltså inom receptionsstudier, då framförallt om filmer och så, så finns det rätt stort fokus på vad kan de här berättelserna säga om sin egen samtid. Det är ju inte svårt att tänka sig att berättelsen blir vinklat av just hennes egna erfarenheter. Och då särskilt det här att det är de kristna som i mångt och mycket är the good guys.
Just det.
Men det betyder ju inte heller att det är en dålig bok eller att hon har gjort ett dåligt research.
Nej, men
jobb.
Nej, man får i så fall läsa den med de glasögonen,
ja,
så att säga.
Men precis.
Jag tänker att den här boken skrevs då och då, och så här såg situationen ut. Liksom, det här är författaren och det här är hennes bakgrund.
Ja, men precis.
Ja. Men så. När du då läste den här boken, nu har vi ju pratat om att vi känner att liksom, ja, men den här skulle kunna vara trogen. Alltså, så det skulle kunna ha sett ut. Men när du läste boken, när du liksom gick igenom, var det någonting du kände så här, du fastnade på att så här, nej, det här stämmer inte. För nu, vi vet ju, du har ju läst den här boken två gånger, sa vi.
Två gånger och kopierat delar.
Ja, exakt.
Man vill läsa den igen.
Så du vet ju, du känner den här boken. Du har lagt ner väldigt mycket tid på det här.
Ja.
Ja. Så nu vill vi veta, vad är det liksom som kanske inte stämmer?
Alltså, det var inget som var så här instinktivt att nej, så där kan det inte ha varit. Men just för att den är väldigt övertygande i hur den berättar. Det finns liksom inga stora övergripande fel.
Mm.
Eller inte som ett tydligt fel i alla fall. Och det har mycket att göra med just vilka ämnen som behandlas.
Mm.
I och med att det är de här lite mer bortglömda, eller vad man vill kalla dem, delarna av samhället som står i fokus, så gör det ju att det är områden som det finns mycket gråzoner kring inom forskningen. Ja, men de lägre samhällsklassernas levnadssituation eller kvinnor i allmänhet. Ja, och,
absolut. Don't we know it?
och sådär. Men däremot så finns det liksom vissa detaljer som gör att det skapar lite tvivel för liksom, om de här små detaljerna som går att verifiera är fel. Vad säger då att det inte är större delar som kanske inte heller stämmer?
Nu är vi jättenyfikna här.
när jag skulle faktagranska den historiska verkligheten, eller försöka återskapa den historiska verkligheten, så fokuserade jag på tre huvudområden.
Mm.
Vardagslivet och levnadsförhållanden för icke-eliten. Och då framförallt så fokuserade jag på bostadssituationen och mattillgången. Sen den sociala situationen för kvinnor och slavar. Samt tidigkristnas levnadsförhållanden.
Små nätta.
Små nätta. Nej, men det, jag försökte vara lite mer övergripande.
Mm.
Eller vad man ska säga. Ja, och två exempel på vad som inte riktigt verkar stämma är själva bostadshuset som de beskrivs bo i. För de bor på fjärde våningen av 6. Men man uppskattar att det var bara så här 13% av lägenhetshusen i Rom som var 5 våningar eller högre. Och de allra flesta verkar ha varit så här mellan 2 och 3.
Ja, absolut. Mm. Ja.
Så det är ju inte otänkbart, men det är inte heller supertroligt att det var i ett 6-våningshus man bodde. Och det antyds att husen runt omkring i ungefär samma stil, alltså ser ut ungefär likadana.
Mm, mm.
Och det verkar de inte ha gjort.
Mm. Det är också ganska snyggt om det är det som är den stora grejen som sticker ut.
Men det var ju det här med att det är, liksom, det är bara de små detaljerna som...
Ja, ja men precis. Det är ju snyggt på det sättet, tänker jag också.
Ja,
för författarens skull.
Ja, verkligen.
För hennes skull så är det ganska bra. Nej, men att det är bara de pytte.
Ja, men alltså på det stora hela så verkar den superresearchad.
Det är ju superkul i så fall.
Verkligen, och det är nästan särskilt imponerande tycker jag.
Mm.
Just eftersom att den publicerades 82.
Mm.
Om man tänker till...
Innan datorer, hörni.
Innan datorer, men också...
Hur gjorde man?
om man tänker till liksom vilka trender som har gått inom forskningen så är det ju precis i början när typ kvinnor, slavar... lägre samhällsklasserna börjar bli populära.
Mm.
Det är ju precis där, slutet av 70-talet, början av 80-talet. Ja. Så det är ju inte en särskilt mycket litteratur, även de som trycks på papper,
nej.
Som har kommit ut för det här laget.
Det är jättespännande. Och då tänker man ju så här, vad använde hon? Jag tänker så här, läste hon antika källor under studietiden kanske?
Det skulle inte förvåna mig.
Att de till exempel kanske lärde sig latin, kan jag tänka, kanske?
Ja, jag vet att det är många pastorer som behöver läsa antikgrekiska i alla fall.
Ja.
Mm.
Så det är ju inte otänkbart.
Mm.
Sen har jag funderat på, men inte kollat upp närmare eller så. Jag har inte skrivit om det heller, för jag har inte, som sagt, kollat upp det.
Ingen behöver citera det här.
Ingen behöver citera det här. Men jag har funderat på lite hur trenderna har gått på den mer teologiska sidan.
Mm.
Alltså hur man har forskat inom just kyrkohistoria om kvinnor och tidig kristna.
Mm.
Och om det finns någon skillnad där. Om man ser det som ett lite annat ämne än antik vetenskap. Så att det kanske hade, jag vill inte säga kommit längre.
Mm.
Men kommit längre.
Haft annat fokus.
Haft annat fokus.
Lite neutralt sådär.
Det är bara en teori.
Ja.
Ett annat fel då är att själva tajmingen verkar vara lite off.
Okej.
Och det tycker jag är intressant eftersom att hon är så väldigt tydlig med när den utspelar sig.
Just de här månaderna som är, va? Ja.
Hon tar ju upp det här med offerintyg. Och man har hittat, tror jag, 46 så kallade libelli, som är sådana offerintyg, då, som är just från så här försommaren 250.
Mm.
Och som då liksom garanterar att den här personen har offrat till gudarna.
Mm.
Och de här kommer i princip allihopa från imperiets liksom mer yttre områden. Men det är så att det här påbudet, det kom ut antingen slutet av 249 eller under början av 250.
Mm.
Så de här libelli är ju från 6 månader senare.
Ja.
Och man vet inte riktigt varför. Men det finns 2 huvudsakliga teorier.
Okay.
Antingen så hade det här påbudet 2 faser. Där det första var att man informerade allmänheten. Och sen några månader senare så följde man upp vilka kristna det var som hade offrat och inte.
Mm.
Mm.
Eller det finns en tredje teori också. Och det var att alla fick sådana här. Men det är liksom, det skulle vara en byråkratisk mardröm.
Ja. Mm. Verkligen.
Så det tror jag inte riktigt på. Men kanske att man följde upp alla kristna.
Mm.
Den andra teorin var att kommunikationen inom hela imperiet var ganska långsam. Så även om påbudet gicks ut med vid nyår ungefär, så var det först några månader senare som de här områdena längst bort fick reda på det och kunde genomföra det. Och Olsson verkar ju känna till de här, eftersom att hon refererar till dem när de kristna skulle ha offerintyg. Men då undrar jag, varför har hon tagit fel på årstiden? För påbud, om det är så att det var kommunikationen det var fel på, vilket jag tycker ändå känns rätt rimlig, så borde ju inte det ha påverkat Rom. Det var ju därifrån det kom. De borde ha fått höra om det först.
Mm.
Absolut.
Kan man tycka.
Ja.
Så varför skulle de inte offrat under vintern då? Det, alltså...
Jag förstår. Jag,
det enda jag kan tänka mig är att det passar bättre in i storyn.
Ja.
Ja.
Man kan alltid skylla på storyn.
Ja, precis.
Men då blir det ju faktamässigt fel.
Absolut.
Absolut.
Och det var ju det jag skulle undersöka.
Ja.
Så det är nog de 2 liksom tydligaste exemplen jag har på vad som faktiskt verkar vara fel.
Mm.
Mm. Vilket ändå får ses som en väldigt styrka gentemot innehållet i boken.
Absolut. Ja. Med reservation för att det är ju mycket som man inte kan garantera om det är rätt.
Såklart.
Men så är det alltid.
Ja.
Så är det ju alltid. Ja. Det är så det funkar. Ja.
Jag tänker sån här, vad ska man säga... konstnärliga friheter inom vissa ramar, kanske man får beskriva
exakt.
Det som.
Det ligger ju i fiktionens natur, att man kan inte ha några gråzoner.
Nej, men sorry.
Nej, man måste liksom, man väljer sin väg.
Ja.
Ja,
precis.
Annars kommer man inte framåt.
Nej, men det ligger ju i naturen att det är bara ett narrativ som drivs.
Mm.
Och det för att det är en fiktiv berättelse.
Ja.
Mm.
Och det är en pågående debatt, kan man säga, mellan filmmakare och akademiker.
Mm.
Om liksom, vem är det som gör historien mer lättillgänglig för allmänheten?
Mm. Just det.
Där filmmakarna då hävdar att akademiker, de pratar bara inom den egna gruppen. Medans film är lättillgängligt att ta del av. Alltså det är mycket lättare att hitta en film på Netflix än att hitta de där artiklarna i.
Ja, ja. Men det, herregud. Även,
vad nu de kan vara.
Det kan nog vi säga också, tänker jag. Vi som är säga, initierade, eller vad man nu ska beskriva.
Ja, men precis, som vet vilka.
Ja, men hjälp.
Vad som ges ut.
Ja. Mm.
Men verkligen, när man sitter där och bara, gud, jag är så intresserad av det här ämnet. Man bara söker och söker.
Sitta och scrolla på JSTOR istället för Netflix. Nej.
Inte din,
nej,
idé,
inte riktigt, kanske.
Inte din föreställning, nej, av en bra fredagkväll.
Nej, nej, nej. Inte i första taget i alla fall. Jag tänker också att det är ju också intressant just skillnad mellan, om man ska jämföra nu ändå litteratur och film då, till exempel. Mm. Så har du ju att, jag menar, litteraturen kan ju ändå spela på läsaren och dess, alltså läsarens fantasi och såna här saker. Jag tänker att i en film som ändå är visuell, där måste på något sätt, alltså, vem det nu är som bestämmer det, vi slutar kanske troligtvis regissören, bestämma åt den som ska titta på filmen hur det ska se ut och hur saker ska te sig och såna här saker. Mm. Så att det är ju väldigt mycket mer styrt på det sättet, tänker jag, i en film.
Verkligen.
Än vad du har kanske i en litteratur. Så att det är ju väldigt, det är intressant ändå då att säga att litteraturen i det här fallet kanske är, ska man säga, lättare att hålla lite mer åt, så att säga, det mer korrekta, inom citationstecken, hållet, än vad det är med en film. Där du kanske måste,
så kan det ju absolut vara. När man måste bestämma hur bakgrunden ska se ut. Och inte bara handlingen. Och,
om vi leker med tanken att man hade gjort en filmatisering av den här boken, så kanske det hade sett, kanske ni inte hade sagt samma sak om den.
Nej,
den,
det tror jag inte. Och det kan väl vara värt att säga det, att anledningen till att jag refererar till film så mycket är för att inom receptionsstudier, så de studier som har gjorts inom litteratur, det är framförallt på hur antika texter har överlevt och hur de används idag. Mm. Det finns inte så mycket forskat kring, eller inte som jag har kunnat hitta i alla fall, om modern fiktion i bokform. Mm. Så därför har jag utgått mycket från hur det har forskats om kring film. Mm. För den här boken är ju mer lik filmerna än den litteratur som har forskats på. Men samtidigt kan det ju också finnas en poäng i att det finns mycket media om antiken. Mm. Även om den kanske inte just är historiskt korrekt.
Så är det ju. Mm. För att jag tänker, så det här, det kanske inte är, det viktigaste kanske inte är att, för jag menar, dokumentärer finns alltid. Dokumentärer är en helt annan genre. Mm. Men just de här kanske mer underhållningsinriktade produktionerna kanske inte har det som, de har ju framförallt inte det som sitt huvudfokus.
Mm. Nej.
Utan deras huvudfokus kanske snarare rör sig om att presentera någonting intressant.
Mm.
Och presenterar man någonting som är intressant, då kanske det är större chans att folk blir intresserade av det också.
Precis. Och det såg man just efter att Gladiator kom ut, och det kallas för Gladiator-effekten.
Ja. Jag kan nog säga att jag var en del av Gladiator-effekten. Asterix, Obelix och Gladiator, där har vi dem.
Dels så skapade det, eller den filmen, ett större akademiskt intresse kring just receptionsstudier. Det var i princip efter det som man började fokusera, eller forska om film och nyskapade berättelser om antiken. Men sen såg man också ett större allmänt intresse, och det var fler som sökte till universitetskurser om antiken efter den här filmens popularitet. Gladiator hade ju en historiekonsult. Mm. Jag måste säga att jag inte minns vad hon heter. Men hon skrev ju en artikel, tror jag, åtminstone ett öppet brev efter att filmen kom, om att jag tar helt avstånd från den här filmen. Mm. För att det är kritiken som riktas mot filmer från akademiskt håll handlar i stor utsträckning om att de här historiska konsulterna, eller vad man vill kalla dem, kommer in för sent.
Mm.
När storyn redan är satt och alltså själva inspelningen ska börja.
Mm. Just det.
Inte när man skriver själva berättelsen.
Mm.
Och det är ju då de skulle behövas.
Ja, det är ändå en fair kritik.
Ja, jag tycker det. Absolut. Hon tycker ju då att den input hon kom med respekterades inte och liksom sågs förbi.
Just det.
Av filmskaparna.
Mm.
Så även om det är den filmen som liksom har skapat störst allmänt intresse, så hon som var akademiskt kunnig och inblandad har själv tagit avstånd från den. Det tycker jag är lite intressant.
Ja, det är verkligen.
Att tänka på.
verkligen.
Oh, gud. Jag kan bara säga, tänka mig in i den rollen när man bara så här får du, det är ändå vilket drömjobb liksom. Mm. Och sen bara blir alltid så här, ingen som lyssnar på en.
Nej.
Nej, vad jobbigt. Ja. Och så samtidigt som veta att...
Att ditt namn kommer finnas där.
Ja, men jag tänkte inte bara det, utan också det här att alltså, det här hade kunnat bli så bra för att det finns de resurserna.
Mm.
Det är inte som att verkligen. Det är en liten indieproduktion, utan det är, liksom, det är verkligen liksom, det är stora Hollywood-pengar som går in i det här.
Ja.
Mm.
Och man hade kunnat göra det, alltså som man ser, så otroligt väldigt mycket mer intressant egentligen.
Mm.
För det finns ju ingenting som säger att jag tycker inte om att använda ordet historisk korrekthet, men du säger det i alla fall. Det finns ingenting som egentligen säger att historisk korrekthet behöver per automatik vara tråkigt eller dåligt.
Nej.
Det behöver ju inte göra saken sämre att ha någonting historiskt korrekt.
Nej.
Utan det kan ju dessutom ibland göra det med ännu mer intressant.
Mm.
För jag tänker att vi har pratat väldigt mycket om Gladiator. det är ju också hela vårt, alltså vårt första avsnitt i Gladiator, det handlar om. Så. Men just det här att de första, en av scenerna som klipptes bort var att Maximus då, som är huvudkaraktären, skulle göra skulle typ någon form av annonsering. Han skulle liksom vara sponsrad av någon tillverkare av olivolja.
Mm-hmm.
Eller något i den stilen.
Mm.
Men det valde man till slut att klippa bort för att man tänkte att nej, men det här kommer folk tro är för modernt och därför verkar anakronistiskt. Ja. Istället för att typ utmana i så fall lite grann, men utmana förutfattade meningar och faktiskt ha kvar det så, och hade kunnat göra en ganska intressant diskussion av det i slutändan. Istället för att bara ta bort det och bara göra sånt som folk, alltså bara spela in på folks förutfattade meningar, bara liksom göda dem som
istället
de är.
Istället för att expandera bilden av vad som skedde under historien liksom.
Expandera och liksom göra det mer intressant på samma gång på något sätt. Och bara liksom ytterligare understryka det här att men det var liksom, det som vi tror är modernt idag behöver inte nödvändigtvis vara det.
Nej.
Och det är intressant på sitt sätt.
Ja, det är superintressant.
Mm.
Det här är kanske lite för att komma lite för långt bort från antiken, men ett liknande exempel som jag tycker är lite kul är att sådana som skriver liksom historiska romaner och fantasy inte kan använda namnet Tiffany. För att folk tror att det är för modernt.
Tiffany-problemet.
Ja. Yes. Precis, men... jag sitter och tänker på.
Men det fanns redan under medeltiden, så exakt. Egentligen är det helt lämpligt.
Kortform för Teofania.
Ja.
Mm. Det är jättekul.
Ja, ja.
Ja. Men idag tror man att när det är ett nytt namn, så
ja, men precis.
Då kan man inte använda det för att det får det att verka otrovärdigt.
Ja.
Fattar i Sagan om ringen, liksom, de kommer fram till Minas Tirith och så är det någon Tiffany som dyker upp. Eowyn och Tiffany.
På tal om historisk korrekthet så har jag i min uppsats verkligen gjort skillnad på historisk korrekthet och vad jag vill titta på, vilket är då verklighet.
Mm. Mm.
Och då har jag skilt dem med att historisk korrekthet, det är väldigt svartvitt.
Mm.
Antingen var det så här, eller så var det så här.
Precis, det ligger någonting i ordet. Liksom,
ja, men precis, så... väldigt binärt.
Ja.
Så här. Medan historisk verklighet, alltså själva begreppet tycker jag öppnar upp mer för just de här gråzonerna.
Mm.
Att det är mer, man kan rimligtvis tänka sig att det var så här.
Mm.
Ja.
Men det finns också något som tyder på att, eller finns saker som tyder på att det var
just det.
På det här lite andra sättet.
Mm.
Och det öppnar också upp för att då kan det också finnas flera parallella verkligheter.
Precis.
Som på sitt sätt är fullständigt korrekta tillsammans, alltså på samma gång samtidigt.
Ja, och det blir lite mer utifrån hur forskningsläget ser ut nu och vad man genom tillgängliga källor har kunnat komma fram till nu.
Mm.
Men det är något som kan ändras om man skulle hitta något i framtiden.
Precis.
Ja.
Ja, historisk korrekthet kan väl i och för sig också ändras.
Absolut.
Men man framställer det som mycket mer säkert.
Det är ju det. Det är det.
Måla upp en bild, liksom. Det är inte historiskt korrekt att de gick omkring med mobiltelefoner.
Nej.
Nej, exakt. Det kan man nog säga ganska lugnt. Ja.
Men liksom att ta det så här, det är historiskt korrekt att en person levde sitt liv så här.
Mm.
Men så är det ju inte, man lever ju liksom i en gråzon. Man gör ju egna val, liksom, och alla människor har ju, som har levt, har ju varit individer och gjort egna val.
Mm.
Och det blir mer fokus på den individuella erfarenheten. Mm. Att bara för att jag lever mitt liv så här, mm. så betyder ju inte det att det är det enda sättet som folk lever på.
Nej, precis. Precis.
Men vi vet ju det här att, jag tror vi nämnde det också, just att ja, det här, det är ju väldigt många ämnen som du berör och som, vad ska man säga, finns i boken, som kanske inte är någonting som man i första taget väl, eller har valt att forska om.
Mm.
Och då är det ju bland annat kvinnor då.
Ja.
Och då tänkte jag, hur ser källäget ut där?
För just kvinnor så finns det ju, om man tänker bara det antika materialet, så finns det ju vissa texter som handlar om kvinnor, men då är ju det oftast specifika kvinnor. Mm. De liksom de stora kvinnorna, om man ska säga så. Mm. Från eliten, de allra flesta. Så vad man har att tillgå där, eller som jag har använt mig av i alla fall, det är lagtexter, framförallt, och det gäller slavar också. Men då är ju problemet att de ska ju gälla alla.
Mm.
Så om man för en stund går över till slavarna, så jag har ju fokuserat på stadsslavar.
Mm.
Och deras liv var helt annorlunda från lantbruksslavarna. Liksom.
Mm.
Men lagarna skulle ju gälla alla ändå. Så det ger ju en del, men inte allt. Sen kan man också kolla på gravstenar. Där får man reda på mycket, särskilt om vad slavar kunde arbeta som.
Mm.
Men också så här, vilka ideal som den vanliga kvinnan hölls, eller liksom ställdes mot. Mm. Ska säga. Och då är det mycket så här, ja, älskade sin man, tog väl hand om barnen och uppfostrade dem väl och skötte hushållet mycket fint.
Det här var liksom idealet, så här ska kvinnan vara.
Precis. Det är ju lätt att tala gott om de döda, eller man ska säga. Alltså man förhöjer ju deras bra egenskaper.
Ja.
Sen så kan man också använda sig lite av de här texterna om de stora kvinnorna för att även få reda på saker om de inte så stora kvinnorna.
Mm.
Till exempel så Galenos heter han på svenska.
Mm. Ja.
I, nu har jag bara den engelska titeln, men On Prognosis.
Mm.
Den handlar om en, bland annat om en kvinna som kommer in till honom och söker vård om någonting. Men med sig så har hon också sina midwives, alltså sköterskor.
Mm.
Jag tror inte att det är barnmorskor som ordet betyder idag.
Just det.
Om jag inte minns helt fel så är det inte att hon håller på att föda barn, utan att hon har någon annan medicinsk kris.
Yep.
Men hon har i alla fall med sig de här sköterskorna. Och då får vi ju reda på att det fanns kvinnor som verkade inom medicinen.
Mm.
Och också att de ansågs väldigt kunniga.
Mm.
För Galenos rådgör med de här kvinnorna och vill ha deras input på hur man ska ta hand om den här kvinnan. Så det säger ju ändå en del om synen på kvinnor.
Absolut.
Jag har i min uppsats framförallt fokuserat på lagtexter.
Mm.
För att de är mest lättillgängliga. Eller vad ska jag säga.
Jag tänker om du jämför innehållet i boken med vad som kanske produceras, så att säga, media idag, eller närmare idag, närmare än 80-talet.
Mm.
Ser du några, liksom, några stora skillnader, likheter i vad som tas upp?
Ja, både och. Särskilt när det kommer till böcker.
Mm.
För de senaste, ja, det börjar väl kanske bli närmare 10 år, inte riktigt, men senaste 5 i alla fall, så har det ju varit superpopulärt med böcker som handlar om antiken.
Mm.
Och det började väl med sången om Achilles.
Ah, ja. Jag
älskar den.
Såklart.
Madeline Miller.
Mm.
Och det de har gemensamt med Hedningarnas förgård är att de tar det oftast från ett annat perspektiv.
Mm.
Gärna så här, det är en av de större mytologiska berättelserna, Och istället för att fokusera på hjälten så handlar det om kvinnan han är gift med.
Mm.
Eller så. Men skillnaden är ju att de absolut allra flesta i alla fall utgår ju från mytologiska berättelser.
Ja, precis. Mm, just
det. Och det ville jag hålla mig ganska långt borta ifrån.
Mm.
Just eftersom att jag ville se till den historiska verkligheten.
Mm.
Och det är ju liksom det som är grejen med en mytologisk berättelse. Det finns ju inte en historisk verklighet.
Så är det ju.
Sen brukar man ju se det som att de utspelar sig under arkaisk tid. Eller vad det nu är.
Senbronsålder.
Ja, senbronsålder. Ja. Men det betyder ju inte att det faktiskt hände då.
Nej, nej, nej.
Men om jag ska köra en kort sammanfattning då,
mm.
Så har jag undersökt den historiska verkligheten i Heningarnas förgård av Vibeke Olsson. Eftersom att den porträtterar helt andra delar av det antika samhället än vad de flesta andra moderna berättelserna om antiken gör. Då har jag dels försökt undersöka den historiska verkligheten av de aspekter som finns i boken. Men sen så har jag också undersökt, eller resonerat kanske, mer om vad värdet i den typen av studie är.
Mm.
Och är det värt att fortsätta på, vilket jag tycker att det är. Om inte annat så kan det användas till att utforma universitetskurser utifrån vad folk tycker och tänker och kan om antiken när de börjar plugga.
Mm.
Men för att det ska vara mer relevant för dagens studenter så skulle det behövas mer forskning av den här typen, men mer på de berättelser som är populära idag.
Mm. Visst är det ett måste, visst är det att i ens master säga att mer forskning behövs
ja.
Någonstans. I...
Jag tycker det är lite att ha hybris och säga att nu har jag forskat på det så ja. Då är det klart.
Så mer forskning behövs, men... Nu vill ju såklart våra lyssnare, jag tänkte säga tittare, men vi har inga tittare.
Nej, det är bara vi här.
Det är bara vi här. Men våra lyssnare, de vill ju såklart veta, nu är de jättesugna på att få tag i din uppsats.
Mm.
Mm.
Så hur får man tag i den? Och vad heter den?
Den heter Historical Reality in Modern Fiction, An Analysis of Hedningarnas Förgård. Jag hoppas att den snart ska finnas på Diva.
Mm.
Tack för att du har varit med oss. Det har varit jätteroligt, verkligen. Ja, men
tack för att jag fick vara med.
Ja.
Jag tror det var jättekul att du ville ha med mig.
Ja, men det var som sagt superintressant. Jätteintressant.
Mm.
Tack till alla ni som har lyssnat. Vill man komma i kontakt med oss, skriva till oss på något ett eller annat sätt så kan man göra det på Facebook, man kan göra det på Instagram och man kan också mejla på podiumskastus@gmail.com. Så att Angelica, med det så säger vi
tack för idag och på återhörande. Ja, men ska vi...
Vi kan köra igång, som sagt så får vi i alla fall introt och sen ser vi vart vi kommer någonstans, tänkte jag säga.
Jag ska sätta på större i,
ja, men precis.
Nu.
Gud, har jag större?
Nej, jag fick ett sms mitt i alltihopa.
Jag är inte så populär, så att...